när jag intervjuar så intervjuar jag personen. Inte professionen nödvändigtvis. Därför jag förutsätter att en engelsklärare som söker jobb hos mig har legitimation och kan ämnet engelska. Det är inte intressant. Utan det intressanta är förhållningssättet till elever. Förhållningssättet till undervisningen. Vad man kan tänka sig att göra för att lyckas på en skola som Ronnaskolan. Och det ser jag i elevintervjuerna. Så det är så oerhört värdefullt att ha eleverna med.
Året är 2018 och jag har hunnit göra mitt första år som lärare. Trots att jag endast gjort ett år i min första skola så var jag faktiskt redan redo att lämna. Jag älskar eleverna, men det fanns vissa omständigheter som gjorde det väldigt svårt för mig att stanna kvar. En av mina vänner tipsade mig om Ronnaskolan och den här stjärnrektorn som man hela tiden pratar om. Heddy, du kommer älska den här skolan. Om du ska byta så måste du byta hit. På ett eller annat sätt lyckas jag få intervjun och jag parkerar bilen vid besöksparkeringen. Med en perfekt utsikt över hela skolan. Orange tegel och en jävla massa karaktär. Jag sitter i den där trånga lobbyn lite smått nervös när jag kommer på att jag inte ens har förberett något inför den här intervjun. Vad ska jag säga eller vad ska jag ens kräva i lön? Jag möts av en lång och stabil man med pondus och jag tänker det här kommer inte bli så lätt som jag trodde. Mitt i intervjun så säger jag: Henrik, jag är den bästa läraren med avseende på min erfarenhet du någonsin kommer träffa. Han skrattar lite rätt road och säger: jag tror du är bra, men du är långt ifrån den bästa. Efter 12 år i Försvarsmakten väljer han att byta karriär och börja arbeta med skolfrågor. Idag är han en framgångsrik rektor och till och med skrivit en bok kring sina bedrifter som rektor. Han heter Henrik Ljungqvist och är rektor för Ronnaskolan i Södertälje. Temat för dagens avsnitt är mod att leda en skola. Du lyssnar på podden Pedagogik och ledarskap och mitt namn är Heddy Mubaras. Henrik Ljungqvist, det här är en av de intervjuerna jag har sett mest fram emot.
Vad roligt att höra.
Och jag är superduper taggad, ska du veta.
Ja, jag med. Det här ska bli kul.
Men framförallt, som jag har sagt i de alla andra intervjuer, jag måste börja med att fråga hur du personligen mår med avseende på det som har hänt i världen.
Du tänker på corona?
Jajamän, ja, om det inte har hänt någonting annat.
Nej, det händer ju en hel del kan man väl säga. Men absolut, nej, jag mår jättebra, absolut. Jag tror jag drabbas där, rackarns, efter sportlovet. Men jag vet inte, jag har inte testat. Det har flutit på skolan och i privatlivet. Vi har inte haft några förluster, ingen som har drabbats hårt så på det sättet. Så ja, det har flutit på.
Skönt, jag mår bra. Tack. Skönt att höra. Idag är du rektor för Ronnaskolan.
Yes.
Du har varit det ett antal år. Exakt hur många år var det?
6 år.
6 år. Egentligen väldigt långt för en rektor.
Det är väldigt långt för att vara med också.
Ja.
Jag har aldrig varit så länge på en arbetsplats. Ja, möjligen utom försvaret, men då pluggade jag en del.
Och du är aktuell med boken Förändringsledning i praktiken, mod att leda en skola. Just och nu ska du visa omslaget också.
Jag gör det. Där har vi den.
Och jag kommer länka till den här boken såklart.
Yes.
Och du har skrivit den med Renas, som du jobbat med tidigare.
Precis.
Henne kommer jag intervjua lite senare under hösten och då kommer vi diskutera boken i detalj.
Yes.
Dagens intervju kommer handla mer om Ronnaskolan, dig personligen och sen även min koppling till Ronnaskolan kommer vi in på lite senare, tänker jag.
Och ledarskap, hoppas jag.
Självklart. När det handlar om Henrik, då är det klart ledarskap är involverat. Du nämnde precis Försvarsmakten.
Ja.
Och du hade jobbat där i 12 år.
Mm.
Och du väljer att göra drastisk förändring och gå till skolans värld.
Nej.
Det var inte så, okej. Okay.
Jag valde en drastisk förändring och gick och blev arkeolog faktiskt.
Aha. Mm. Och sen kommer du till skolans värld?
Sen kommer jag till skolans värld efter att ha gjort ett inhopp på ett ledarskapsföretag.
Och varför kommer du till skolans värld? Varför tar du det där steget?
Det här kommer låta otroligt märkligt. Men när jag jobbade på det här konstiga ledarskapsföretaget vars namn jag inte ska välja och vilket jag också fick sparken ifrån för att jag inte passade in i deras mönster, så satt jag och läste platsannonser och såg en annons på en rektorstjänst i Enskede som jag tyckte passade jättebra på mig. Och så tänkte jag tillbaka på de rektorerna som jag hade haft när jag gick i skolan. Så tänkte jag, ja, det där lät ju soft. Bra lön, sitta av tiden på kontoret och bara chilla. Det hade varit kanon. Så jag sökte den tjänsten. Tack och lov så fick inte jag den. Det var skitbra för dem och för mig, tror jag. Men det blev inte intressant i alla fall. Men jag tänkte att jag behöver prova i skolan innan jag går vidare på den linjen. Så jag började jobba som lärare i Salem först. Och sen i Stallarholmen. Så jag jobbade som lärare i 7 år. för att se om skolan var likadan som den var när jag gick i skolan. Det var den tyvärr väldigt mycket. Men det jag också upptäckte, det var ett annat engagemang hos mig. Alltså hade man pratat med mig för 20 år sedan, eller oj, jag har varit i skolan i 24 år, för 30 år sedan, och sagt att du kommer att jobba i skolan, då hade jag bara börjat skratta, för jag hatade skolan. Skolan var det absolut värsta som har drabbat mig i hela mitt liv.
Varför då?
Dels på grund av mobbing, utsatthet, från årskurs 2 egentligen, mer eller mindre hela tiden. Lärare som inte brydde sig, brist på engagemang, brist på förmåga att entusiasmera, alltså mycket sådana saker. Men framförallt så var det utsattheten. Så att då hade jag aldrig, jag skulle aldrig sätta min fot i skolan. Men tiden som lärare gjorde att jag började bli väldigt snabbt väldigt involverad i antimobbningarbetet till exempel. Jobbade mycket med organisationen Friends tidigt i deras uppstart och så. Och sen så tänkte jag väl att jag skulle söka rektorstjänster. Började plugga också pedagogik med inriktning mot utbildningsledning i Örebro och så. Och när jag väl fick min första biträdande tjänst så var det väl fortfarande lite grann med tanken att jag skulle hamna som rektor någonstans. Problemet med mig är att jag kan ju inte bara vara, utan jag måste göra saker. Och det upptäckte jag ganska snabbt när jag fick mina första skolledaruppdrag, att jag kan inte bara sitta still, det går inte.
Så, och tack och lov för det.
Ja, det kan jag också tycka att det var bra för mig. Jag är sån som person. Jag tror jag har någon släng av ADHD. Jag misstänker att det är så.
Alltid mysigt med lite ADHD.
Det är mycket bra, ska jag säga. Det är en kvalitet, tycker jag. Nej, men så det är väl resan egentligen. Sen har jag med mig mycket från yrkesofficerskapet, såklart. När det gäller ledarskap så. Ledarskapsutbildningen inom försvaret på 80-90-talet var ju särklass bland de bästa i Sverige, om inte i världen. Man låg långt före näringslivet till exempel när det gäller ledarskapsfrågor. Så att jag har mycket med mig därifrån. Jag var nog mycket samma person då som jag var nu. Det kan jag se när jag möter gamla värnpliktiga och så. Att man,
borde man ja, kanske involvera försvarsmakten i form av ledarskapsfrågor i skolans värld?
Det skulle, tror jag, skulle vara väldigt nyttigt. Väldigt, väldigt nyttigt. För ledarskapet skiljer sig inte jättemycket. Gör inte. Det som förvånade mig möjligen lite grann när jag kom som rektor eller skolledare, det var ju att folk inte gjorde som jag sa. Utan man gjorde inte som jag sa, utan tvärtom kanske många gånger. Och tyckte att, och det är ju det här gamla dogmen att mitt klassrum är min borg.
Just det.
Jag stänger klassrummet, jag gör som jag vill. Rektor får säga vad man vill, men jag vet minsann hur jag ska undervisa. Det fanns ett talesätt på en av mina skolor som jag var rektor på. Där man sa att det är fan till pedagog som inte kan göra ner det rektorn säger. Och det tycker jag säger en hel del om stämningen på vissa skolor eller bland vissa lärare. Jag säger absolut inte att det här är generellt. Men
jag tycker vi kan stanna där. Vi kan gå in på nästa fråga direkt.
Yes.
Full disclosure, vi har jobbat tillsammans.
Yes.
Och jag var NO-lärare i Ronnaskolan.
Mm-hmm.
Vi kan börja med media och vilken bild jag fick av Ronnaskolan när jag skulle söka. Så det var en kompis som rekommenderade Ronna till mig.
Mm.
Och då gick jag in och googlade.
Mm.
Och jag fick inte den bästa bilden. För när man googlade dig så kom den förra rektorn upp.
Mm.
Och den bilden som visades upp var: hej, kom och tyck synd om oss. Och jag avskyr den bilden, speciellt när det handlar om förskolor, för det finns så mycket fint här ute. Nu när man googlar Ronnaskolan så är det du som kommer upp. Men du har valt en helt annan medieinriktning när du ramar in din skola.
Mm.
Du har en mer problemlösnings... du är mer problemlösningsorienterad.
Mm.
Och du pekar på problem, absolut, men du framför även lösningar. Kan du prata om varför det är så himla viktigt att ha den här medieinriktningen?
Alltså jag tror inte att det handlar egentligen om lösningsfokus eller inte. Jag tror att det handlar om att antingen fokuserar man på mig som person eller så fokuserar man på skolan. Jag har ju valt att fokusera medieinriktningen på skolan. Det vill säga vad skolan och eleverna och lärarna presterar, det har inte med mig att göra. Alltså när jag går ut och pratar i media så pratar jag om skolan, inte vad jag har gjort. När jag pratar i media så pratar jag om hur otroligt skickliga lärare jag har eller hur fina elever jag har. Det handlar inte om mig som person. Om jag kan vara katalysator för allt det här, då är det bra. Men det är inte mig det ska handla om. Och därför tror jag att vi har, att uppfattningen blir att vi har en annan inriktning i vår media. Strategi.
Okej, intressant. Så det är inte personifierat på
nej,
samma sätt?
Nej.
Jag fattar det. Jag uppskattar det i alla fall. Vi tar och kommer tillbaka till vad du sa. Lärare, egenborg, man ska inte komma in och peta. Mm. Du kommer in i en skola och det skapar frustration och så vidare. Mm. När jag jobbade i Ronna så var det väldigt tydligt med en sak speciellt. Och det var varje lektion, speciellt de teoretiska, ska starta på samma sätt och ska avslutas på samma sätt. Mm. Så det finns en gemensam rutin genom hela skolan. Mm. Varför är det viktigt?
Det är viktigt. Våra elever kräver, och det tror jag alla svenska elever generellt sett behöver, men kanske särskilt våra, en otroligt tydlig struktur. De ska känna igen sig när de kommer in i ett klassrum. De ska, och det är som du säger, från förskoleklass upp till årskurs 9 så ser lektionsstrukturen exakt likadan ut. Man börjar utanför dörren, man kommer in, man står vid bänken, man säger hej eller god morgon eller vad det nu är. Sätter sig ner, läraren går igenom vad man ska gå igenom på dagen, vilka mål, lärandemål man har för lektionen. Alltså strukturen är exakt densamma. Vi avslutar på samma sätt med en bedömning av lektionen tillsammans.
Bedömningsuppgift får du inte glömma heller.
Bedömningsuppgiften i början, absolut. Jag återkommer till den. En utvärdering i slutet av lektionen. Hur lektionen har varit utifrån våra kvalitetskriterier. Så att oavsett vilket klassrum du kommer in i som elev så ska den strukturen vara likadan. Och det skapar en trygghet hos eleverna och det skapar också ett större lugn. Man kan också väldigt tydligt se när lärare inte följer lektionsstrukturen. För det är de lärarna som inte tycker att klassen alltid fungerar så bra. Men börjar man prata med dem så säger nej, men vi gör inte bedömningsuppgiften eller vi ställer inte upp utanför det för det är så kaosigt. Så, ja. Och då ställer man ju också till det för andra lärare naturligtvis. Så därför är det viktigt. Sen innehållet i lektionen, det är något helt annat. Den styr läraren över. Man fyller lektionen med ett innehåll som är relevant och adekvat. Men det är en helt annan sak. Du nämnde innan intervjun här att man ibland kan råka ut för argumentet att man stryper lärarens kreativitet genom att styra dem på det här sättet. Men det gör vi inte. Anser jag, utan lärarens kreativitet den får fullt utlopp inom lektionens ram. Där gör läraren precis vad den vill, så länge man handlar i chefens anda. Bedömningsuppgiften tog du upp, den var egentligen en fråga om, för att vi har jättestora problem med närvaron på skolan. Det har vi fortfarande, den har vi inte löst. Jag tror att vi kommer att lösa det nu i år. Men där har vi ett problem. Och det var egentligen därifrån vi hämtade det här med bedömningsuppgiften. Så början av varje lektion, de första 5 minuterna, så genomförs en bedömningsuppgift som lutar sig tillbaka på lektionen innan. Det vill säga, vad gjorde vi innan? Och det här, för våra elever, de är väldigt, väldigt väl medvetna om vad bedömning är. De är väldigt intresserade av att få ett bra betyg. De tycker att det är jätteviktigt att prestera. Det är ju någonting som jag tycker är unikt med Ronnaskolan. Det är extremt prestationsinriktade elever. Och det innebär att så fort man börjar prata om bedömning, då vaknar de till. Och det gjorde också att eleverna började komma i tid till lektionerna. Därför att de ville inte missa möjligheten att visa vad de kunde. Men det innebar ju också att de började jobba bättre på lektionerna innan. För att ha kunskaper så att de skulle klara bedömningsuppgiften nästa lektion. Så vinsten, för den här vinsten med närvaron, den uteblev efter ett tag. För det blev liksom bara. Men den andra vinsten finns fortfarande kvar. Det vill säga att eleverna faktiskt presterar bättre. Så bedömningsuppgiften i början av lektionen är också jätteviktig, som du säger.
Jag har försökt ta med det där. Jag ska vara helt ärlig, jag har inte lyckats hålla bedömningsuppgiften. För, du vet, jag har tänkt på det så här. Men varför lyckades du hålla det i Ronna? Och det är för att det är tydligt från ledningen. Nu är det ingen kritik till min nuvarande ledning. Utan jag har blivit väldigt lat när det gäller det. Däremot, en sak jag gör och något jag började med i Ronna är... Jag låser dörren. Prick. Du kommer inte in.
Nej.
Förrän jag har börjat. För jag tycker det är så himla respektlöst mot de som sitter där redan. Så det har faktiskt hänt att jag har låst ut kanske 18 elever. Och så får det vara. Mm. Det är mycket mysigare då i klassrummet, bara några stycken.
Ja. Nej, men så är det ju. Och de lär sig att nej, det kommer jag för sent så kommer jag för sent. Då får jag vänta och då blir det sen ankomst och då blir det ett sms hem till mina föräldrar. Så att visst har det haft viss effekt.
Och i början blir det lite motstånd, men det får det vara. Mm. Men jag undrar, du måste väl ha mött väldigt mycket motstånd. För jag berättade ju, du pratade om innan vi satte på mikrofonen. Jag nämnde en situation när jag med Kunskapsskolan var på en konferens. Och jag berättade det här systemet. Och jag var ju fortfarande i Ronna-mode. Och jag var väldigt inställd på varje lektion ska vara identiskt. För annars, vad har du? Du har 4-5 olika skolor inom skolan. Mm. Berätta det för de här två personerna och de blir nästan till arga och menar att man tar från deras kreativitet. Men jag håller helt med dig om rutin är avgörande.
Mm. Och motståndet har inte varit jättestort, men det handlar ju också om hur vi arbetar som ledare. Jag arbetar ju väldigt mycket med min ledningsgrupp, jag använder mitt EOT väldigt mycket, mina specialpedagoger. Jag har utvecklingsledare, jag använder mina förstelärare väldigt mycket. Så att när vi iscensätter såna här saker så är vi överens om vad vi faktiskt behöver göra. Och sen tar vi mycket forskningsstöd också. Vi lyfter ju upp det här i boken också mycket kring hur vi arbetar just med själva förändringen och förändringsprocesserna. Men för mig så är det ju viktigt att förankra. Sen kanske inte alla köper det. Ja, då får det vara deras sak i så fall. Men säger vi och kommer överens om att det ska vara på visst sätt, ja, då är det så. Och då är det också förankrat varför vi gör så. Sen kan folk tycka att det inte var så bra. Sen ska jag vara ärlig och säga att det är inte alla lärare som följer lektionsstrukturerna alltid. Och det här är ett litet problem vi har. Inte ett jätteproblem, men det är ett litet problem. Och det här är någonting som vi måste jobba med. För det är jätteviktigt att vi faktiskt gör det vi har kommit överens om att vi ska göra. När vi vet att det fungerar.
Men en sak, för jag var ju bakom kulisserna, va? Jag vet ju exakt vad som hände och det stämmer att alla följer det inte. Men jag kan säga alla var medvetna om att rektorerna kan göra en jag vet inte vad kallar man det?
Lärandeobservation pratar jag om.
Lärandeobservation och då kunde en rektor dyka upp eller någon förstelärare dyka upp. Mm. Och då får man vara tvungen att vara redo för det.
Yes.
Så på det sättet, så det kanske är så att vissa inte följer den. Men alla hade i bakhuvudet att någon kan dyka upp och kontrollera det här vid något tillfälle. Mm.
Precis. Vi gör ju regelbundna lärandeobservationer i alla klassrum. Målet är ju att vi ska vara inne i alla klassrum en hel lektion 2 gånger åtminstone per termin. Och vi gör dem alltid oanmält. Vi kommer. Därför vi förväntar oss att vi ska se en lektion som är som den alltid ser ut. Inte en lektion som är tillrädd just för att jag ska komma just den lektionen. Och där är ju, ja, lektionsstrukturen är en av de sakerna vi tittar på vid språk- och kunskapsutvecklande arbetet. Vi återkommer till det sen. Är också någonting vi tittar på. Vi tittar på hur läraren beter sig i klassrummet. Och sen så har vi en återkoppling efteråt. Så att det ligger ju någonting i det. Att det finns ju en kontrollfunktion. En av mina gamla försvarskollegor sa en gång att förtroende är bra, kontroll är bättre. Jag vet inte riktigt om jag helt köper det, men absolut, det måste finnas klart.
Ja, jag köper det 100%.
Mått av kontroll, absolut.
Så intressant. Jag tycker vi kan prata om Ronna som område. Mm. Ronna ligger i Södertälje. Mm. Och Södertälje är på många sätt unikt av att dels så har du väldigt många invånare som har utländskt påbrå. Och inom den gruppen så är det väldigt många som kommer från liknande kultur. Så därför har du väldigt starka krafter runt omkring. Du har kyrkan som har en väldigt stabil, som en stabil punkt. Du har föreningslivet. Och bara du har en allmän community runt omkring dig. Mm. Och jag har alltid undrat om Ronna-skolan någonsin använt kyrkans position eller föreningslivet eller på något sätt försökt komma in i communityn. För ofta när man pratar om rektorskapet så är det innanför skolans väggar, men jag tycker att det är även väldigt mycket om hur du representerar skolan utanför. Hur tänker du kring samarbete med olika enheter runt omkring?
Jag tycker det är viktigt att ha samarbete. Just kyrkan i Södertälje, jag pratar ibland med min biträdande rektor som är syrian, är lite skamfilat. Det har varit lite oegentligheter där. Så hon tycker väl inte att vi ska blanda in just kyrkan. Det finns också andra saker som gör att jag inte vill blanda in kyrkan. Därför att jag vill, alltså religion, som kyrkan som organisation är ju religiös. Jag vill inte ha in den agenten i skolan skolan ska vara en frizon. Vi har ju också muslimska elever. Ska man då börja titta på, okej, ska vi ta in imamer också i skolan för att börja prata med dem utifrån deras förutsättningar? Nej, vi väljer att inte. Av samma skäl som jag inte tar in de svenska trosamfunden i skolan någonsin, aldrig gjort på någon av mina skolor. De är inte välkomna.
Får jag bara avbryta det för att förtydliga väs, för jag märker att det blev lite... Vad jag menade med samarbete är kanske att du sätter dig ner med de här informella ledarna och bara diskuterar hur kan vi tillsammans... Inte att man bjuder in dem nödvändigtvis, att de ska prata inför eleverna.
Nej, men det är inte det jag pratar om heller, utan jag pratar just om det här samarbetet. Men så fort vi påbörjar ett sådant samarbete så kommer det påverka en annan grupp som inte är påverkad av det här samarbetet. Däremot så samarbetar jag gärna med andra grupper som fritidsgårdar, som vårdcentraler, som på andra sätt påverkar alla oavsett vilken grupp man tillhör. Jag tycker inte att det handlar om grupptillhörighet. Så fort jag börjar prata med en organisation som företräder en viss grupp, kristna eller muslimer eller vad det nu är för en kaldéer, då utesluter jag de andra. Och det blir segregerat. Och jag vill inte ha en segregerad skola. Så därför väljer jag agenter som representerar alla. Så det blir lite...
Jag tycker du har en intressant vinkel. Jag tänkte inte ens på den. Jag tänkte bara, hur kommer skolan in så snabbt som möjligt in i det här området som man jobbar med? Men sen har du en väldigt viktig poäng att det kan vara exkluderande att involvera vissa aktörer. Håller helt med dig. Jag tänkte faktiskt inte så långt. Men jag tror det hade... Nej, men du har en väldigt viktig poäng där att man inte ska involvera saker som kan exkludera.
Däremot så skulle jag gärna arbeta mer med näringslivet till exempel. Mer aktivt jobba med polisen, räddningstjänsten, socialtjänsten. För att ta in dem i skolan. Socialtjänsten till exempel är ju det är väldigt stigmatiserande att bli utsatt för socialtjänsten. Skulle vi kunna samarbeta med dem på ett bättre sätt så kanske det stigmat skulle försvinna. Man kunde se att socialtjänsten kan hjälpa och stötta på ett annat sätt än bara straffa. Och uppfattningen ofta är idag att man, gör jag något illa som att ta datorn från mitt barn så kommer så ta mitt barn. Så där. Alltså få bort den typen av uppfattningar. Så det skulle jag jättegärna vilja utöka. Så i vissa delar så tycker jag att du har absolut helt rätt, och det är absolut ett utvecklingsområde för oss.
Finns det, vänta, nu glömmer jag bort ordet när du pratar om när man tar olika myndigheter och samarbetar?
Ja, det finns ju något som heter SFFP, det är skola, fritidshem, fältarbetsledare och polis. Vi träffas en gång i månaden. Men det är ett möte där vi egentligen mera stämmer av vad som har hänt och vilka riskgrupper vi har och så. Så det är inte egentligen ett sånt forum. Jag skulle vilja ha ett djupare samarbete där vi träffas oftare och tillsammans med elever bygger upp någonting. Som det här med faktapolis till exempel, som vi kan FTP som står på både på skolan och ute i samhället och på olika ställen. Kunde vi samarbeta med polisen på ett annat sätt så skulle vi kanske få bort mycket av de strömningarna. Man också kunde se att även polisen faktiskt inte är ett straffande organ utan också kan stötta och hjälpa. Så jag skulle vilja ha ett djupare samarbete. Så.
Angående polisen så tycker jag jag gillade med Ronnaskolan var att det hände att poliserna dök upp. Och inte som det har hänt i de andra skolor att de bara har kommit när det har varit en situation.
Nej.
Utan då kunde de komma och besöka ditt klassrum och bara hänga där bak och sen...
Yes.
Så absolut, jag håller med. För där tror jag Sverige behöver någon form av modell, att någon testar någon form av samarbetsmodell med olika verksamheter och myndigheter. Vad är det som hindrar Ronna från, eller inte Ronna, vad hindrar dig just nu? Vad är det största hindret med att skapa någon form av samarbetsmodell med olika myndigheter?
Det är nog arbetsbelastningen tror jag mest, alltså prioriteringar. Jag måste prioritera fortfarande den inre verksamheten. Trots att jag var där i 6 år så finns det mycket som jag vill utveckla fortfarande. Och se till att vi blir bättre på oss. Att vi... Om jag nu en dag skulle sluta på Ronnaskolan så är det viktigt för mig att de processerna vi har och det sättet vi har att arbeta inte dör ut. Utan att vi har förstärkt de processerna så mycket så att de blir kvar. Och då är det som måste ha fokus. Så det handlar mest om det. Sen finns det ju andra hinder också. sekretesshinder, det finns hinder när polisen har annat att göra också, såklart. Så att det finns yttre hinder också. Men mycket andra om inre faktorerna.
Intressant. Sen kan vi kan gå in på två lärarskap, tänker jag. För när jag började på Ronna så var det första gången jag hört talas om det. Personligen, vi kan beskriva två lärarskap innebär det att alla teoretiska ämnen ska ha två pedagoger i klassrummet. Och då räknas inte någon elevassistent, utan det ska vara två pedagoger som ska vara där inne.
Ja, två behöriga lärare.
Två behöriga lärare. Och jag hade inte stött på det här tidigare. För mig, då samarbetade med Berit, funkade toppen. Jag älskade det där samarbetet för att det var en sån avlastning att man kunde ha någon att jobba med. Dels blev det bättre för mig som lärare och mycket bättre för eleverna. För man hann dubbelt så mycket med att hjälpas åt. Jag vill börja med den första frågan är, varför är det så himla viktigt att ha två lärarskap?
Därför att vi vet, det här är ju rent forskningsbaserat, vi vet att när lärare samarbetar, jobbar tillsammans, så ger det en större effekt än om vi har små grupper. Det vet vi. Det finns väldigt lite, om ens någon studie som tydligt pekar på att små grupper skulle vara framgångsrikt. Men däremot så vet vi, utifrån bland annat en rapport från McKinsey, att när lärare jobbar tillsammans så ger det effekt. Och det innebär inte bara att man är två i klassrummet, utan det här handlar ju om att man faktiskt verkligen jobbar tillsammans i klassrummet. Man planerar tillsammans, man genomför undervisningen tillsammans, man utvärderar tillsammans och man bedömer tillsammans. Allt görs tillsammans. Då får vi effekt. Vi får inte effekt om en i ordningshållare i klassrummet och den andra håller undervisningen. Då kan man lika gärna ha elevassistenter och det är inte intressant för mig. Utan det intressanta är att man faktiskt har lagt upp och planerat sin undervisning så att båda hela tiden är aktiva. Det kan handla om allt möjligt som rollspel, det kan handla om modelleringar, det kan handla om att en skriver på tavlan medan den andra pratar. Båda ska hela tiden vara aktiva för att eleverna hela tiden ska få ut det mesta möjliga av att det finns två lärare i klassrummet. Det innebär ju som konsekvens såklart att våra klasser är större, men de är inte så häpnadsväckande mycket större. De ligger mellan 26 och 32 elever. Vi har haft upp till 35 elever i årskurs 1 och två lärarskap. Och vi har fått fantastiska resultat. Så att vi vet att det här fungerar.
Jag ser inget hinder med att det ska vara fler i klassrummet. Och det är som du säger, jag har idag typ 26 i klassrummet. Och jag tänkte inte ens på om klasserna var större. Det var inget man faktiskt tänkte på när man väl jobbade. Nej. Och det är väl för att man är två stycken i klassrummet. Men det finns en fråga som intresserat mig länge och det är, hur kan man rättfärdiga det här i ett klimat där det inte finns lärare? Att det är brist på lärare?
Det kan ju inte vara mitt problem. Om folk vill jobba på den här skolan så får de göra det. Nej, men det är ju ett samhällsproblem. Jag kan ju inte ta ansvar för vad samhället gör. Eller inte gör när det gäller lärarutbildning. Det måste ju någon annan ta ansvar för. Jag har ansvar för min skola. Och jag har ansvar för att skapa ett gott exempel som andra kan följa. Som också vill ha en framgångsrik skola. Om det innebär att jag stjäl resurser ifrån andra. Ja, men då må det ju vara så i så fall. Det är fortfarande framgångsrikt för mig.
Skulle man kunna... Okej, om vi tar den här frågan då. Ekonomiskt. Hur funkar det? Det blir dubbel... Alltså, det blir mycket fler tjänster. Jag vet ju en sak som hjälper. Det är ju man tar inte in vikarier. Man täcker för varandra, funkar det utmärkt, såg inga problem med det. Om man har typ nationella provrättning så kan den ena göra det och den andra fortfarande bedriva undervisningen. Men räcker det för att täcka
kostnaderna? Alltså inga elevassistenter, förtätning av klasserna. Det vi gjorde första året, jag tror att vi hade 15 eller 17 elevassistenter när jag började. Alla elevassistenter utom två fick lämna skolan. Och så anställde vi då pedagoger istället och samtidigt förtätade vi klasserna. 5 årskurs 2 klasser blev 3 årskurs 3 klasser till exempel. Så att på det viset så kunde vi fortfarande med en hållbar budget se till att det blev 2 lärare i varje klassrum. Men det är väl klart att det tär på budgeten och nu ser den ekonomiska situationen ut så att vi inte riktigt har råd med det här heller. Vi fokuserar på lågstadiet, där ska det alltid vara 2 lärarskap därför att det är så oerhört viktigt att de har grunden. Och sen är det kärnämnena, där fokuserar vi nu, där ska det vara två lärarskap. Och det innebär att SO och NO-ämnena till exempel ibland i vissa fall inte har ett två lärarskap. Men då är det en ren budgetfråga. Tyvärr.
Okej. Men är det varje skola i Södertälje som har så här?
Nej, det är det inte. Det finns två lärarskap i viss utsträckning. Jag tror att nästan alla skolor har någon form av två lärarskap, eller fler lärarskap i alla fall. Men Ronaskolan var väl den som var först ut med att ha renodlat och 100% fullt ut två lärarskap. Sen är jag osäker på om de andra skolorna har kriterier för två lärarskapet. Sannolikt så har exempelvis, eller jag ska inte nämna skolor kanske, jo det kan jag göra, Oxbackskolan, därför där var en av mina gamla lärare. Där är det säkerligen så att det finns kriterier för två lärarskap. De skolorna där jag har rektorer eller biträdande rektorer som har kommit från Ronna, där finns det naturligtvis. Men i övrigt så vet jag faktiskt inte.
Mm. Så intressant, för det är ju kostsamt att ha lärare. Det är ju ofta, det är ju mycket som du säger när du kommer till Ronna, det är massa assistenter och då kan man mycket enklare komma undan. Det var därför det första jag tänkte när jag kom dit var, hur går det här runt? Alltså vi är väldigt många. Men när du beskriver det på det här sättet, då förstår jag. Och nu känns det som att vi börjar komma till någon smärtgräns och att det bara blir kärnämnena. Och jag ser inte det som ett så stort problem heller. Det viktiga är att man har just kärnämnena, att man har två lärare i de klasserna.
Egentligen bara ur perspektivet att de ska bli behöriga till gymnasiet. Det här är min stora sorg. När vi pratar om treämnesskola. Att vi har kärnämnen. Jag tycker inte att det här är rättvist mot eleverna. Tittar man på kärnämnena, de är oerhört viktiga. Svenskan är jätteviktig, matten är jätteviktig, engelskan är jätteviktig. Det är inte det handlar om. Men allmänbildningsämnena, som NO och SO, om man nu ska prata bildning istället för utbildning, så är de minst lika viktiga. Och det innebär att det smärtar för mig att inte kunna erbjuda två lärarskap i de ämnena också. Därför att de är så oerhört viktiga för elevernas bildning. Så att, ja.
Intressant det där med allmän. Jag tänkte inte ens så långt. För man hamnar oftast, jag är matte NO-lärare. Och då blir väldigt mycket fokus på just matten. Jag diskuterade med någon lärare som är bara mattelärare. Och han sa, jag som saknar inte NO:n, för nu har jag hamnat i ett läge att jag gillar att undervisa NO:n mycket mer. För jag vet inte varför, men jag bara tycker om, du vet, laborationerna, och jag måste hela tiden vara, jag måste vara mer obekväm och jag måste testa nya saker. I matten blir det oftast man lutar tillbaka till boken när man är lite trött, men det kan du inte riktigt göra med NO:n, känner jag. Han sa, anledningen till att han älskar att vara mattelärare är för att hans schema är alltid bäst, för att de lägger mest fokus på det. Hans ämne diskuteras i olika forum. Och han får den hjälpen han behöver. Så jag köper exakt vad du säger.
Sen är det en annan del av tvålärarskapet som jag tycker är viktig att lyfta också. Det handlar om, när jag påbörjade det här med tvålärarskapet så fick jag ju reaktioner från lärare som sa, men okej, vad då, ska jag vara elevassistent nu? Och mitt svar på den frågan är nej, du ska vara den skickligaste läraren. Därför de eleverna som har störst utmaningar, de behöver inte en elevassistent som tar ut dem i klassrummet, utan de behöver den skickligaste pedagogen som kan lära dem saker och ting som de behöver för att klara sitt liv sen. Det ligger också bakom min strategi med tvålärarskapet. Kanske att det är den viktigaste frågan för mig som ändå har den skolbakgrunden som jag har, att de eleverna som har störst utmaningar ska få den bästa hjälpen. Därför har vi också valt att ta bort elevassistenter och istället anställa pedagoger.
Intressant. Jag vet att jag har diskuterat det här med någon annan gäst. Jag tror det var Tuija Lehtinen. Hon hade psykologi i klassrummet. Hon sa samma sak, att det är alltid den utbildade pedagogen som ska gå ut med de som har mest utmaningar. Oftast blir det att man ber elevassistenten, men kan du inte ta ut den här personen, han stör. Alltså, få honom bara inte att störa, eller henne. Ta bort personen härifrån så vi kan ha undervisning. Och resultatet blir att den här eleven år efter år blir utskickad och förlorar jättemycket ämneskunskaper.
Och misslyckas. Känner att den misslyckas varje dag i skolan.
Och risken blir ju att man har samma diskussioner om den här eleven och ingenting händer hela vägen. Och så ställer man sig där precis vid avslutningen. Men varför gick det så här?
Och så säger man, ja, det här har vi sett redan sen trean.
Just det.
Att det skulle gå så här.
Just det.
Yes. Men det jag vill säga är att jag är oerhört stolt över mina lärare. För de har verkligen med hjälp av den här strategin har de verkligen vänt jättemånga elever. Där man skulle ha kunnat när de gick ut nian säga just det här. Det där såg vi redan i trean. Men vi har ju väldigt många elever där vi har vänt. Där de faktiskt har lyckats och lyckats över all förväntan. Vi har elever som har till och med fått stipendium på kommunnivå. Där vi tidigare har sagt att det här kommer aldrig att gå. Vi har haft elever som betraktades som att de var på särskolenivå. Så sent som i årskurs 6. Som gick ut bland de bästa i årskurs 9. Så det handlar om tron på eleverna, elevsynen, hur vi arbetar med eleverna och att vi ser till att de får den hjälpen som de har rätt till.
Så fint att höra. Men jag har en väldigt viktig fråga till dig som rektor, och det här måste väl vara den största utmaningen när du gör det här med två lärarskap. Hur parar ihop lärare?
När vi införde det här så lät vi lärarna välja mycket själva. Det blev inte så bra, kan man säga. Lärare som tyckte att de funkade tillsammans, de kanske var kompisar och så. Det visade sig att i klassrummet, not so much. Det innebar att fortsättningsvis så har jag och mina biträdande rektorer vid intervjuer när vi anställer lärare varit väldigt, väldigt noga med att de ska vara kompatibla med de kommande parkamraterna. I några fall har vi också haft parkamraterna med vid intervjuerna. Och sen har vi alltid elever med vid intervjuerna när vi intervjuar lärare.
Du vet, jag såg ditt Facebook-inlägg precis innan du skulle komma hit.
Yes.
Dels blev jag väldigt glad över att du involverar elever. Men sen blev jag ledsen, varför involverar du inte på min intervju? Eller är det här någonting nytt?
Vi har gjort det, jag har gjort det intermittent. De sista två åren gör jag det konsekvent. Okay. Men tidigare har jag gjort det i vissa.
Vilken roll har eleven?
Sen så hade ju du en Teach for Sweden-position. Det blev lite annorlunda där. Så att, det var väl det också. Elevtyp, det bryr mig inte egentligen. Vilken elevtyp?
Jag menar vilken roll har eleven?
Alltså rollen?
Ja, alltså i intervjusituationen.
Ja, de intervjuar. Mm-hmm. Ja. De kommer, alltså det roligaste tycker jag, det är egentligen att ha årskurs 1-2 elever som intervjuar lärare. Alltså de är ju helt fantastiska. De ställer ju frågor som jag aldrig skulle komma på att ställa. Som, är du snäll? Ja, men då säger man att men det tycker jag. Hur vet du det? Att ställa följdfrågor på det sättet. Är du rättvis? Men det som jag också är oerhört imponerad av våra elever är att de ställer frågor som är så oerhört undervisningsnära. Hur arbetar du med elever som inte klarar målen? Hur ser din lektionsstruktur ut? Om du kommer till Ronna-skolan, hur skulle du ha undervisning? Om jag inte klarar av matematiken, hur skulle du stötta mig då? Vilken typ av stöttning ger du till elever som inte har språket? Alltså den typen av frågor ställer våra elever till lärarna. Och det innebär att när de har haft, de brukar få en halvtimme på sig att ställa en massa frågor till de här. Då har jag dels sett, hur kommer den här läraren att interagera med eleverna? Jag ser det direkt. Jag kan särskilt se det på lågstadiet, att den här läraren kommer aldrig funka, för de pratar över huvudet på eleverna. Pratar om elever med eleverna som de inte förstår. Men också om de här eleverna kommer att ha förtroende för den läraren när han ställer sig i klassrummet eller hon ställer sig i klassrummet. Jag har också fått svar på många av de frågorna som jag ändå skulle ha ställt. Så mina intervjuer efter de här, det blir inte så himla långt. Därför att jag har redan fått en väldigt tydlig uppfattning om vad det är för person som sitter. När jag intervjuar så intervjuar jag personen. Inte professionen nödvändigtvis. Därför jag förutsätter att en engelsklärare som söker jobb hos mig har legitimation och kan ämnet engelska. Det är inte intressant. Utan det intressanta är förhållningssättet till elever. Förhållningssättet till undervisningen. Vad man kan tänka sig att göra för att lyckas på en skola som Ronna-skolan. Och det ser jag i elevintervjuerna. Så det är så oerhört värdefullt att ha eleverna med. Jag hade vid ett tillfälle... jag ska också vara noga och säga det. Vi väljer ju inte elever som vi tror kommer att fungera jättebra i klassrummet. Utan vi väljer en blandning av elever. Där vi vet att vissa har utmaningar. Och de ställer oftast de absolut bästa frågorna. Därför att de har ju väldigt god kännedom om sina egna tillkortakommanden, om man nu ska kalla det så, sina egna utmaningar. Och elever som fungerar bra. Alltså, vi behöver ju ställa frågor på flera olika nivåer. Men guldögonblicken kom ju när, som till exempel vi intervjuade en svensk lärare och jag ifrån just en av de här buspojkarna får en liten lapp så här. Anställ henne. Då vet jag att där har vi träffat rätt. Så att, nej, det är superhäftigt. Så det är så oerhört viktigt att ta med eleverna i de här situationerna.
Så intressant. Du sa att du förutsätter ämneskunskapen hos lärare redan, mm. Så det är egentligen personen du intervjuar.
Ja.
Och då antar jag att du inte har några kriterier, utan det är bara en känsla egentligen. Eller?
Nej, det stämmer inte. Jag vill veta att de åtminstone har grundläggande kunskaper i hur man har struktur i klassrummet, vilken typ av ledarskap man har, att man har en aning om vad språk- och kunskapsutvecklande arbete innebär. Man behöver inte kunna det, men man ska åtminstone veta. Man ska ha rätt inställning till språket. Annars så kommer det inte fungera på de här skolan. Jag har intervjuat många lärare som är säkert skickliga ämneslärare. Men när man pratar om ett språkutvecklande arbete eller hur man ska använda modersmålet som resurs eller hur man ska arbeta med texter för att elever som har lite språkliga utmaningar ska kunna ta till sig dem, inte har en aning. Det är inte intressant för mig. Och då är det inte egentligen de ämneskunskaperna vi pratar om, utan då är det pedagogiken och didaktiken vi pratar om. Så den behöver jag titta noga på.
Så himla intressant. Okej. Okay. Ja, om vi återgår till ursprungliga frågan om hur du parar lärare.
Mm.
Jag tyckte, för det märkte jag själv på min intervju, att du ville ju inte att jag skulle jobba med vem som helst. Och det där tyckte jag var väldigt bra, utan du stannade upp och sa nej, det där kommer inte funka. Och sen fick vi tänka en runda till.
Yes.
För jag har kollegor som har jobbat med två lärarskap som har hamnat helt fel.
Mm.
Och när det handlar om två lärarskap och det blir fel, då kan det verkligen bli fel.
Ja.
För jag märkte först, mitt första läraruppdrag, så märkte jag hur stolta lärare är.
Mm.
Väldigt stolta. Och att det här är mitt klassrum, det är mina regler, det spelar ingen roll. Och då, om man ska stoppa två lärare som är väldigt, ska handla väldigt mycket om prestige, vem som får sista ordet, då kan det bli explosivt, tror jag.
Mm.
Men där tycker jag ni har gjort ett väldigt bra jobb. Sen kan det bli fel och man kan ju inte rå för sådana misstag.
Nej, det kan absolut bli fel. Men någonting som jag känner oerhört stolthet över när det gäller mina lärare, så handlar det just om prestigelösheten. Att inte vara oroliga för att släppa in folk i klassrummet eller att samarbeta med andra. Det finns den här utsattheten man kan känna som lärare. Den jag ska inte säga att den inte finns, men det finns i väldigt liten utsträckning. Man är van vid att folk rör sig i klassrummet. Man är van vid att skolledningen kommer in. Och det är inte någon stor grej. Man efterlyser att vi kommer in i klassrummet. Man efterlyser att vi har en genomgång efteråt vad vi har sett i klassrummet. Om vi inte varit inne på ett tag så ställs ju frågan också. När kommer du till mig? Och så. Och det här också, det har ju med samma sak att göra som två lärarskapet. Man är inte orolig för att ha en annan person i klassrummet. Därför att det handlar inte om att jag ska bli bedömd som lärare. Det handlar om att jag ska samarbeta med en annan lärare. Och faktiskt bli bättre. I mitt lärarskap. Och kunna dela med mig av det som jag kan. Som skicklig lärare. Och när man börjar förstå det. Det samarbetet. Och den kopplingen. Då är inte det här ett problem. Det blir ett problem om man tvångsihopsätter två stycken lärare. Som... Och inte tillräckligt mycket har förklarat varför just det här skulle vara en bra idé. Jag tror att det handlar väldigt mycket om det. Att lärare måste förstå varför är det här en bra idé. Och att det inte handlar om att du blir bedömd eller att du behöver hjälp i klassrummet. När man införde två lärarskap på Brunnaskolan, det här var ju under Linas tid innan jag kom, så dök ju den frågan upp. Bland annat. Jag vet inte, du har ju sett serien om Lina. Och där finns ju just en lärare som säger det. Nej, jag vill inte ha två lärare i klassrummet. För det stryper min kreativitet. Eller kväver min kreativitet. Någonting sånt han sa.
Jag vill blomma som lärare, tror jag.
Just det, precis. Och då, där har man ju ett hinder, såklart. Den läraren, den typen av lärare, måste man ju faktiskt prata med. I så fall. Och försöka... övertyga om förträffligheten i att jobba tillsammans med en annan lärare.
Du vet, det här med att bli bedömd.
Mm.
Att visst, man har lite problem med det som lärare. Jag tycker det är väldigt nyttigt att bli utsatt för det några gånger. Att någon kommer och bedömer dig.
Ja.
Jag har känt, det har hänt faktiskt under min lärarkarriär, att det har funnits vissa karaktärer på skolan. När de har kommit in, att jag har fått ont i magen när jag stod där framme. Och då, det var i början. Och då kan det vara att den här personen kanske inte har de bästa intentionerna. Och då blir det inte så trevligt att stå där framme. Men det får en att tänka.
Mm.
Om du inte är skicklig med att berätta om varför du gör vissa saker med eleverna, känner de exakt samma sak när du kommer in.
Mm.
Så därför är det väldigt viktigt att man blir lite ödmjuk i den frågan. Att okej, de här eleverna kanske känner samma sak när jag gör på det här sättet. Så jag ser det inte som något negativt. Sen för att komma tillbaka till vad som hänt på Ronna, jag tror det handlar om en kulturell fråga.
Mm.
Det är en skolkultur, att man har blivit van vid det här.
Mm.
Och nu har det gått ett antal år, du kanske inte ens kommer ihåg vissa strider du var tvungen att ta i början. Förmodligen så var det inte så lätt med att genomföra vissa saker. Och du nämner den här dokumentären.
Mm.
Och absolut att det var vissa motsättningar. Ja, i
sen var det ju många lärare som valde att sluta på grund av att vi gick in i en annan inriktning. Så det handlade inte så mycket om bedömning. Men nu två lärarskap och det var en massa små frågor som inte folk gillade det. Men jag tror att en viktig sak när det gäller just det här, men du pratar om att bli bedömd som lärare. Vi har ju valt att inte... Alltså jag gillar inte att göra besök i min egen skola, så jag har ju tagit bort begreppet lektionsbesök till exempel. Utan jag är ju min skola, precis som mina lärare är min skola och mina elever är min skola. Vi är en och samma. Utan vi har ju valt att gå in med begreppet lärande observation. Därför att det är ett ömsesidigt lärande. Jag lär mig massor av saker när jag kommer in i ett klassrum där det står en lärare. Och förhoppningsvis och ofta så har jag saker med mig som jag har sett i ett annat klassrum eller som jag har av egna erfarenheter med mig som jag kan ge till den läraren som jag kommer och gör en lärande observation hos. Och när vi införde det begreppet och förklarade det begreppet, och det var med de intentionerna vi kom in i klassrummet, då blev det också mycket lättare att genomföra, just i och med att vi gör oplanerade visiter. Alltså de här vi föranmäler ju aldrig. Så att det blev inte en bedömningssituation, utan det handlade om ett ömsesidigt lärande. Första gångerna var det läskigt. Man trodde fortfarande att det var bedömningssituation. Men när vi sen sitter i samtalet efteråt, där vi pratar om lektionen, så märker ju också lärarna att nej, det här var inte en bedömning. Det här var ju ett ömsesidigt lärande. Han är ju intresserad av varför jag gjorde vissa saker. Och jag har ju massor att lära mig av det som han har sett i ett annat klassrum. Och när vi började få in den strukturen, då blev det väldigt mycket lättare. Jag tänker att allt i skolan är ett ömsesidigt lärande. Du nämner ju det själv också. Allt i skolan är ett ömsesidigt lärande. Man kan lära sig av alla situationer, av alla människor i skolan. Och när vi pratar om det på det sättet, då blir det inte så utmanande.
Faktiskt. Jag köper det du säger och då blir det ju en ny kultur.
Och det är ju därför också vi kan gå in i vår nya lilla process när vi filmar lektioner.
Berätta om det, det var jätteintressant.
Det här vet ju bara mina förstlärare om än så länge. Så.
Vi kan skippa det om du vill.
Nej, absolut inte. Ja. Nej, men tanken är, nej, för vi kommer ju prata om det när lärarna börjar. Vi arbetar med ett begrepp som heter PLC, Professional Learning Communities. Det innebär att vi sitter i det som populärt kallas för ämneslag. Men en professional learning community har ett lite annat uppdrag. Det handlar om ett kollaborativt lärande. Man lär sig av varandra tillsammans. Och de grupperna som vi har format på skolan känns ganska trygga. Och det innebär att vi nu kan gå från lärandeobservationer, eller vi kommer fortsätta genomföra lärandeobservationer, för jag tycker fortfarande är viktigt och intressant att se hela lektioner. Men att lärare filmar sig själva i sin undervisningssituation. Man väljer sedan ut 5 minuter i början, 5 minuter i mitten, 5 minuter i slutet av lektionen. Som man tillsammans i våran lilla PLC, 5-6 personer, tittar på. Och sen så ska vi då tillverka vissa kriterier för vilken typ av beteende vi vill se i klassrummet utifrån våra kvalitetsinstrument. Vad är det vi vill se för beteende i klassrummet hos en lärare? Och hur ser elevernas reaktion ut på det beteendet som läraren har? För det är också jätteviktigt. Och vår tanke är att man i de här PLC:sen fritt ska kunna diskutera. Det här såg jag. Det här såg jag inte. Hur ska vi kunna jobba med att kunna förbättra just det där? I ett vänligt samtalsklimat där bara de lärarna som är närmast finns med. Det är väl klart att vissa skolledning ibland kommer sitta med i de här PLC, men det är inte huvudsyftet. Huvudsyftet är inte att de ska lämna de här filmerna till oss. Det ska de inte göra. Det är deras filmer, de äger filmerna. Utan att de själva ska kunna förbättras och bli bättre och skickligare i klassrummet. Så det är vår nästa process för att ytterligare höja kvaliteten i klassrummet.
Vet du vad det här påminner mig om? Jag hade en kompis som läste till psykolog under universitetstiden.
Mm.
Hon berättade att de hade att man får ha patienter under sin skolgång i slutet. Precis som vi har VFU så har de något liknande. Och då filmar man alltså själva mötet med patienten. Och sen sitter man i en grupp och diskuterar vad personen kunde gjort bättre, vad man ska tänka på och så vidare. Jag tror starkt på den här idén.
Mm.
Däremot, om jag får fråga tidsmässigt, hur mycket kommer det här kräva? Alltså från lärarens... Jag tänker direkt, okej, jag måste sätta upp kameran, jag måste bestämma vilken lektion det är. Hur kommer det ta någon tid överhuvudtaget från läraren?
Nej, jag kan inte säga att det skulle göra det. Du ställer kameran längst bak i klassrummet och sätter du på den. Och sen så kör du en lektion.
Intressant.
Sen behöver du ju själv då välja vilka 5 minuter i varje avsnitt så att säga, som du vill att dina kollegor ska titta på. Eller så gör du det bara random. Det beror ju på lite grann hur säker du känner. Så det är möjligen idé då som man kan... Ja, det kan möjligen ta lite tid då. Men det handlar om alltså 1 eller 2 gånger per termin.
Som man behöver göra det här, inte så
farligt. Det är liksom inte, det är inte mer än så.
Det jag gillar med dig som rektor och Ronna, det är att ni vågar testa nytt.
Mm.
För även när jag jobbade, det var väldigt mycket så här forskningsprojekt, väldigt tätt kopplat till forskning. Jag uppskattade att man, däremot, helt ärligt, man kan bli irriterad ibland när man är mitt i det. Mm. Och nu är det ännu ett projekt han ska dra igång. Så det finns för- och nackdelar. Och jag ska vara helt ärlig, om jag hade hört, jag är fortfarande relativt ny lärare, jag är inte 100% bekväm i allting. Om jag hade hört det, jag hade först tänkt, nu är det ytterligare en grej. Däremot, jag känner mig själv, vad som hade hänt i slutet på det här projektet är att jag hade varit supernöjd. För då hade man fått någonting utav de här andra kollegorna.
Mm. Får jag vända mig mot ett begrepp som du använder nu?
Absolut.
Projekt. Vi kör inget projekt. Vi arbetar bara med processer. Och skillnaden är att projekt tar slut. Det finns också ett gammalt talesätt bland lärare. Om man bara böjer sig tillräckligt mycket bakåt så kommer det blåsa över och sen så försvinner det och så behöver jag inte göra något. Och det är för att skolan ofta jobbar just med projekt. Man har 1-årsprojekt eller 2-årsprojekt och sen så släpper man det och så går man vidare och ingen har egentligen lärt sig så mycket av det. Vi jobbar bara med processer. Vi jobbar bara med sånt som är långsiktigt eller som vi tror är långsiktigt hållbart. Funkar det inte, då avbryter vi den här processen såklart. Men vi arbetar bara med processer. Och det innebär att vi skulle aldrig kunna genomföra den här förändringen om vi inte hade gjort alla de andra sakerna först. Därför att det är en del i en lärandeprocess. Och varje processsteg har sin tidsaxel. Så inga projekt, bara processer. Processer som hakar i varandra och som förstärker de tidigare processerna.
Intressant. Och när du sa det här med att bara man vänder sig tillräckligt bakåt... Det kan man inte göra i Ronna. Det funkar inte.
Nej, det går inte. Och det är just för att vi jobbar med processer.
Ja.
Du kommer inte undan det där. Det är så här vi ska arbeta. Och vi vet, även om det är obekvämt för mig som lärare eller mig som rektor, vi vet att det är det här som fungerar. Och då är det ju det vi ska göra. Då får väl det vara obekvämt då. Då får vi väl utmana oss själva och tycka att det är lite jobbigt ett tag. Tills vi märker att, oh, shit, det här hjälpte ju mig. I min profession. Det var ju jättebra. Och gör vi inte det, ja, men då avbryter vi. Eller ändrar riktning. Eller skruvar i det. Gör något annat.
Ska jag ett konkret exempel?
Mm-hmm.
Det var, när du kommer till Ronna-skolan så är det jättetydligt med en sak. Språk är det absolut viktigaste.
Yes.
Allt språk ska involveras i alla ämnen.
Yes.
Och jag kommer ihåg, det här var precis innan jag slutade. Då var det språkprocess 2.0. Och då var det att man skulle även börja med väldigt mycket högläsning i NO. Och jag minns inte att det var någonting med matten också. Och då blev jag blev lite irriterad. Jag bara, inte ytterligare en grej. Men känslan blev då, vet du vad? Det finns någon tanke bakom det här, det är bara att göra det.
Mm.
Så det var pyttelite motstånd, men jag tyckte ändå, anledningen till att jag ändå gav mig, alltså internt inom mig själv, och bara så här, men vi köper att jag inte ska vända mig bakåt. Det var för att jag hade sett hur man jobbar med språk i Ronna, och jag var så himla nöjd.
Mm.
För det är så viktigt i skolor, i utanförskapsområden, att man jobbar med språk. Varför är det så himla viktigt, tycker du, att jobba med, det fanns ett ord, språk, det fanns ett begrepp.
Språk- och kunskapsutvecklande.
Yes, ja. Varför är det så himla viktigt?
Därför att, när vi pratar om språket så gör vi det ofta utifrån ett svenskt perspektiv, man ska kunna svenska. Så, men för oss så handlar det om mer än bara svenska språket. Dels är det dels det som du beskriver, att svenskan ska genomsyra all undervisning. Alltså alla lärare på Ronna skolan ska i någon mån vara svensklärare. Därför man behöver kunna arbeta med sina ämnesspecifika texter och få eleverna att förstå dem. Det är den ena delen. Men den andra delen handlar ju också om att utnyttja elevernas modersmål som resurs. Det vill säga att har man samspråkiga elever i klassrummet till exempel, så kan de stötta varandra. En kanske kan svenska bättre än den andra. Man kan arbeta med modersmålet också. Därför att det finns ingenting som säger egentligen att du måste kunna NO på svenska. Du kan visa dina NO-kunskaper på polska eller arabiska lika gärna. Därför att det är ämneskunskaperna vi är ute efter. Inte att du kan redovisa dem på svenska. Det innebär också att vi kan arbeta oerhört mycket mer med stöttning, med språklig stöttning när det gäller, du nämner högläsningen, vilket är oerhört viktigt, att kunna läsa texter tillsammans, för man hör dem så förstår man dem på ett annat sätt än när man läser dem till exempel. Alltså, det finns mycket språkliga strategier som vi behöver arbeta med i alla svenska skolor, tror jag i och för sig, därför att graden av självläsning har ju gått ner extremt mycket i skolan, inte bara i invandrargrupper eller med invandrarpåbrå, utan även i etniska svenska skolor. Så vi behöver jobba med språket generellt, så det här är en strategi som vi behöver jobba med oavsett vilken typ av skolor du har. Men på Ronna skolan naturligtvis särskilt viktigt. Sen så handlar det ju om att, vilket vi också har gjort nu i 2 års tid tror jag det är, arbeta med svensklärarna som resurs i våra PLC. Det vill säga vi har en svensklärare som har suttit med exempelvis NO-ämneslaget för att tillsammans med NO-ämneslaget hjälpa dem att packa upp texter tillsammans för att hjälpa en och annan att förstå hur ska jag jobba med texter tillsammans med eleverna för att de ska kunna ta till sig mina texter. Eller i matte, eller i SO, vad det nu kan vara för någonting. Därför att det finns en massa begrepp som är ämnesspecifika. De ska ämnesläraren klara av. Men skolspråket, det akademiska språket, det är där vi har problemet. Vi brukar prata, eller jag brukar prata om ett 3-skiktsystem. Där det bottenskiktet, det är det här språket som eleverna pratar tillsammans med varandra. Ett vardagsspråk som innehåller kanske mellan 1 000 och 3 000 ord, någonting sånt. Och sen har du ämnesspråket som innehåller alla ämnesspecifika begrepp. Men däremellan har du ett jättetjockt skikt med språk som eleverna inte kommer att förstå om du inte förklarar det för dem. Det kan vara vanliga svenska ord som man kanske på en skola i ett bättre bemedlat område automatiskt tar med sig hemifrån, därför att föräldrarna pratar på det här sättet. Man har med sig alla de här orden. Men där man i en skola som på Ronna skolan absolut inte förstår. Ett konkret exempel är att en elev inte kunde lösa ett matematiktal till exempel. Därför att de visste inte vad ordet smed betydde. Och när man inte vet vad smed betydde, då tog det liksom fokus ifrån den faktiska uppgiften. Därför måste läraren hela tiden jobba med att förstå vilka ord, när man preparerar texter, vilka ord och vilka begrepp är det här i skolspråket som eleven kommer att fastna på. Och det måste vi jobba med innan jag överhuvudtaget kan sätta den här texten i händerna på eleverna. För de kommer inte förstå annars. Så att därför är det så oerhört viktigt att jobba med språket. Och använda också modersmålet som resurs. Nu har vi tur, vi har många lärare som är arabisktalande. Vi har polsktalande lärare, vi har lärare som pratar syrianska och syriska. Så att vi har det ju bra på det sättet. Vi har lärare som kan stötta på väldigt många olika nivåer. Så, Men även de helt svenskspråkiga lärarna är väldigt skickliga i att faktiskt använda modersmålet som resurs. Det handlar ju också om att ha modet att våga låta elever prata sitt modersmål på lektionen och någonstans förstå att de pratar om rätt saker. Därför man märker när de presenterar resultatet sen på svenska så märker man ju att ja, men de har ju pratat om precis just det här. Men de kom fram till ett bättre resultat för att de fick använda arabiska än om de hade gjort om jag hade tvingat dem hela tiden att prata på svenska med ett undermåligt svenskt språk. Långt svar på en kort fråga.
Nej, men jag tycker det var jättebra. Och det jag uppskattar så mycket med Ronaskolan i allmänhet när det gäller så här modersmål är väldigt ofta i det här samhället så betraktar man svenska språket som heligt. Vet du vad? Det är språk precis som alla andra. Och därför är arabiska, kurdiska, polska, de har ju lika mycket värde egentligen som språk. Och vad ni gör då är använda det som resurs istället för att se det som ett hinder. Och det är väldigt, väldigt viktig skillnad där.
Där kommer också modersmålsundervisningen in. Som jag vet att du har diskuterat i en annan podd. Därför att vi vet, forskningen säger att ju starkare du är på ditt eget modersmål, desto bättre och desto lättare har du att lära dig ett nytt språk. Det vet vi. Sen kan man säga att ja, men eleverna pratar ju flytande på kurdiska eller på syrianska eller på arabiska. Ja, det gör de på en grundläggande nivå. Precis just det här vanliga samtalsspråket, det har de. Men det djupare språket, det har de inte. Och det får de i modersmålsundervisningen. Vilket gör att de kan koppla det till det svenska språket, det svenska skolspråket. Så det är två olika språk vi pratar om här. I modersmålsundervisningen får de skolspråket. Vardagsspråket, det har de hemma. Så när vi pratar om modersmålsundervisning, om man är för eller emot det. Jag är naturligtvis för, därför att jag ser fördelarna med det. Då blandar man ju ofta ihop det med att ja, men de pratar ju flytande. Ja, absolut, de pratar flytande. Jag kan träffa, när jag började jobba som lärare i Salem så träffade jag en tjej som hade kommit till Sverige för ett år sedan. Hon pratade helt flytande svenska. Hon bröt inte ens. Hon kom från Irak. Det tog ett halvår för mig att förstå att hon inte förstod vad jag sa. Därför att hon hade ett basordförråd på 1000 ord ungefär. Hon förstod inte hälften av vad jag sa. Men det lät som att hon pratade perfekt svenska. Jag lät mig luras av det. Och det är precis det vi pratar om när det gäller de här eleverna som pratar modersmålet hemma. Men ofta har föräldrar som kanske har begränsad eller ingen utbildning, kanske i många fall. Då pratar man bara ett vardagsspråk. Så modersmålsundervisning tillhandahåller skolspråket. Och då kan man koppla det till svenska språket. Och då blir man också skickligare, får bättre resultat, lär sig svenska fortare och klarar sig bättre sen resten av livet. Sen är svenskan det viktigaste språket, det vill jag säga. Därför att jag håller med om att alla språk är viktiga, absolut. Men just i samhället Sverige så blir ju svenskan så oerhört viktig. Eftersom det är det du också så klarar dig på resten av ditt liv i Sverige.
Stämmer, jag håller helt med. Och egentligen det där argumentet med att de kan prata det, och du pratar om att det är på den här grundnivån. Men då kan man ju ta det argumentet med svenska ungdomar också. Men absolut. De pratar ju det hemma, varför ska vi ha svensk undervisning här i Sverige, i klassrummen då?
Exakt så.
Och den här referensen är jätteviktig, att man har ett annat språk som man kan bygga på. Det är det som är så himla viktigt. Så vi är helt överens där, jag håller med. Även om det var ett långt svar, jag tycker det var ett väldigt bra svar. Jag tänker, jag tänkte berätta om hur jag sa upp mig.
Ja.
För det här, jag har tänkt på det här jättelänge. Och för man pratar väldigt ofta om så här ledarskap i abstrakta termer och så vidare. Men det här var faktiskt en situation där du visade mig konkret ledarskap som jag lärde mig av. Och det var, jag kan bara ge bakgrundshistorien. Det var på grund av personliga omständigheter var jag tvungen att lämna Ronna efter typ 8 månader var det bara. Och 2 veckor innan jag säger upp mig så har jag tagit på mig massor nya ansvarsområden. Jag skulle vara brandsläckaren i olika situationer. Spola fram 2 veckor senare, Hedi måste dra, han måste lämna Stockholm. Och hur du bemötte mig är så avgörande tycker jag. Och det visar så mycket hur empatisk du är. Och för du vet när man läser om det så här försvarsmakten. Man får ju en helt annan bild. Man tänker ju försvarsmakten, man har sett filmer och så vidare. Men det är inte riktigt du är, tycker jag. För jag fick en helt annan bild i början. Och du hade all rätt att egentligen bli irriterad eller sur eller på något sätt ha någon negativ reaktion, men du visade motsatta. Du lät mig ta tjänsteledigt och du till och med erbjöd mig bostad om det var där som skulle krisa. Och bara dina kommentarer i den situationen när jag var fullt i affekt, det betydde så himla mycket för mig, och det är något jag faktiskt kommer ta med mig för resten av min karriär. Och sen sa du någonting till mig under intervjun som vi diskuterade innan. Det var: jobbar du på Ronna så kommer du få en kvalitetsstämpel som lärare. Och du kommer ta med dig den resten av karriären. Och visst hade du rätt. På grund av Ronna, att jag hade jobbat i Ronna och att du var min referens, lyckades jag väldigt snabbt landa ett nytt jobb i Linköping. Och för det är jag väldigt tacksam, Henrik. Och det är därför det här har varit sen jag startade den här podden. Och många kanske inte vet, men en stor anledning varför allt det här kom igång var, vet du vad du sa till mig i telefonen? När du hamnar i en sån här situation, en av de viktigaste grejerna du kan göra är bara gå tillbaka till jobbet. Och då menade inte du kom tillbaka till Ronna. Mm. Det var inte det du menade, utan du menade get yourself busy. Gör någonting som får dig på andra tankar.
Yeah.
Och då kom den här grejen igång. Och det här har varit nu snart i över 1,5 år. Och jag är så tacksam för det här samtalet, så tacksam för att ha jobbat med dig. Förhoppningsvis jobbar vi tillsammans i framtiden igen.
Det hoppas jag.
Och jag hoppas du vill vara med i den här podden i fortsättningen också. Och din bok kommer jag såklart länka i avsnittet. Och jag kommer diskutera den i ett annat avsnitt med din andra, vad kallar man det? Co-writer.
Medförfattare.
Så den kommer jag diskutera i detalj. Så tack så jättemycket för att du ville vara med.
Tack själv, Henrik. Det var riktigt roligt.
Både jag och min medproducent Jonas Edlund vill tacka dig som har lyssnat, delat våra inlägg eller supportat podden på ett eller annat sätt. Jag vill även rikta ett stort tack till Henrik som tog sig ut i Norsborg för att prata med mig. Glöm inte att titta till min Facebook- och YouTube-sida i Pedagogik och ledarskap. Där kommer hela samtalet att publiceras i videoformat. Vi ses snart igen.